Ska vi ta in att du har fyllt år?
Nej.
Vi nämner inte alls.
Nej.
Nej, okej. Mina damer och herrar, varmt välkomna. Eller blir det lite väl?
Nej, men det är så märkvärdigt är det väl inte. Men det är faktiskt ingen skitprogram som helst. Nej. Utan det är avsnitt nummer 30 av Runda kiosken.
Jajamensan, och det ska ni känna er mycket välkomna till.
Ja, och vi som pratar heter Carl Telenius som sitter där borta.
Och Patrik Kålar som sitter där borta.
30 avsnitt, trodde du det?
Ja, det frågar du ju förut när vi hade gjort 25 avsnitt också, eller vad det var.
Ja, men då ja, men det känns... här. Du sa faktiskt i förra veckans avsnitt att vi ska försöka hålla det här programmet så det blir exakt 30 minuter.
Ja, det är väl ingen som bryr sig om det kanske, men...
Nej, så därför var det värdelöst att du sa det.
Ja, men det känns härligt tycker jag.
Jag tycker vi kör igång.
Ja.
Hur tog du dig hit nu till inspelningen?
Jag tror jag lite ljög för dig och sa att jag skulle cykla eller gå.
Du tog bilen?
Jag tog bilen.
Varför jag då?
Nej, men jag kom
för
på...
du var rädd att jag skulle be om skjuts någonstans.
När jag skulle springa ner och hoppa på cykeln så kom jag på att jag var tvungen att göra
att
lite...
Att du inte hade någon sadel?
Nej, men jag var tvungen att göra lite ärenden faktiskt. Jag har åka och hämta lite grejer och sånt. Men då var jag ändå så kort tid så då hann jag inte ringa dig.
Det låter som du slingrar dig.
Nej då. Jag kan skjutsa dig efteråt någonstans.
Nej, jag vill inte ens åka.
Leverera någonting någonstans. Men du, jag tänkte på en annan sak. När vi gick den här lilla korta biten från där vi träffades hit till inspelningsplatsen så...
Vilket var ungefär 20 meter.
Ja, så ändå så hejade vi ju på lite olika folk.
Ja.
Och det beror på att vi har bott i den här stan ganska länge.
Ja, vi är uppväxta här.
Ja.
Man kan säga att det är svårt för oss att gå på stan utan att träffa folk och heja på.
Det är nästan omöjligt.
Har du någonsin varit med om det?
Nej, jag tror
faktiskt inte kommer ihåg när det hände senast.
Nej, det finns inte faktiskt. Det är väl en liten nackdel med att bo i en mindre stor... Vad klassar man? Det är inte en småstad, va?
Nej, det är det.
Är det 100 000 invånare kan man väl säga att det är en småstad?
Nej.
Mindre storstad är det inte heller.
En mellanstor stad, kanske.
Ja, en stor medelstad. Men ja, oavsett vad det är så...
Så hejar folk på dig.
Ja, men
så tänk det, ja. På det. Se ni Carl på stan. Hälsa helst.
Nej, men jag tänkte så här. Jo, nej, men absolut. Det är jättetrevligt. Jag försöker alltid försöka hälsa först.
Ja.
Vilket också kan bli lite spännande. För att ibland så får man ögonkontakt med någon. Där man tänker att jag tror att den här personen känner igen mig. Eller vi har setts någonstans eller så.
Ja.
Då tänker jag att då är det ju trevligare om jag hälsar först.
Såklart.
Ja. Mm. Och vad har du? Har du den taktiken också eller?
Ja, jag försöker verkligen alltid hälsa och hälsa så fort som möjligt. Men problemet är ibland att jag känner ju väldigt mycket folk. Och jag träffar liksom väldigt mycket folk när jag är ute. När jag kanske spelar musik eller spelar skivor och så.
Mm.
Och kanske inte minst nu när jag arrangerar konserter. Då kanske man träffar 400 pers på en kväll. Då är det lite svårt ibland att avgöra om det är någon som jag stått och pratat med en liten stund för liksom 3 år sedan.
Ja.
Eller om det är någon jag bara har sett på några konserter eller så. Så jag ibland faktiskt kan jag märkt med mig själv att jag börjar hälsa på okända.
Liksom, ja, men precis.
Som en liten gardering. Men oftast får man ett litet hej tillbaka.
Man kan väl också då, kan man inte bli lite klassad tyvärr som lite dum i huvudet?
När man... Om man hejar på folk man inte känner.
Ja, speciellt om de kanske känner till dig ändå. Alltså om de vet att det är han som arrangerar
fixa
det.
Grejs,
ja. Ja. Fan vad sjuk han går runt och hälsar på mig fast jag har aldrig träffat honom.
Ja, men jag bjuder gärna på att vissa
ja,
i så
trevligt.
Fall tycker att jag är lite dum i huvudet. Jag tror jag vinner på det i längden.
Det
för att när jag var på Malmamarken för ungefär 20 år sedan så spelade Lasse Berghagen där.
Ja.
Och han, när han kom gående...
Han känns verkligen som ett hejproffs.
Verkligen.
Ja.
Och han var så skön. Han liksom kom bara gående, supernöjd, bara hälsa på typ alla och log och typ vinkade.
Ja.
Och det kändes ju som man kände honom, som han var polare med Lasse Berghagen liksom. Fast jag var 14 år.
Ja, härligt.
Eller vad söt det var, 15 år sedan, 20 år sedan, jag kommer inte ihåg.
Ja. Men sen kan man ju komma till den här situationen där man någon kommer fram och börjar prata med en.
Ja.
Och man absolut inte känner igen den.
Nej.
Man kan inte i alla fall placera personen. Man kanske känner igen lite, men man vet inte var. Eller så känner man inte igen alls.
Nej.
Vilken taktik drar då? För då har man har inte lång betänketid. Man har ungefär, skulle tippa, max 2 sekunder på sig att välja spår. Ska jag säga så här, ursäkta, du måste bara friska upp mitt minne, vart har vi setts? Eller så bara kör man ja, och sen försöker man fiska information under samtalet.
Ja.
Jag brukar ofta, ska jag säga, innan då försöka köra som om att jag känner igen, för att jag tänker att det måste vara trevligare för den. Och,
för du skulle ju, om det är någon du verkligen känner, och så går du fram och snackar, och sen så säger den så här, ursäkta, men jag vet inte vem du är. Man måste ju på något sätt ta det lite som en förolämpning.
Ja, jag tror, eller gör man verkligen det? Det är ju väl vem ganska normalt, men...
Men grejen är, jag brukar aldrig sätta mig i den situationen. För jag brukar ganska ofta säga, hej, fast det är Patrik, vi sågs där och där.
Mm.
Eller vi såg, det var jag som gjorde den och den grejen. Och då får jag oftast, ja, men jag vet ju vem, liksom. Sådär, ja. Jag vet ju vem det är, brukar få till svar. Jag brukar eliminera den risken att någon, du vet när jag introducerar mig. Jag skulle aldrig bara, tja!
Ah, okay.
Och sen så väntar man in, och sen så vet man att den personen inte har koll.
Ja, men du menar alltså att du presenterar dig med ditt namn jämt? Eller
nej, inte jämt. Men låt oss säga så här, va. Säg att jag är på en, som jag var på en mässa för massa konsertbokare. Och istället för att, där är ju för sig, de är ju proffs på att känna igen människor, liksom. Såna här agenter som försöker sätta olika spelningar och sälja grejer, helt enkelt. Men jag brukar ändå säga, tja, Patrik här, som arrangerade Tåström. Eller om jag nu vet vem den personen jag pratar med är. Och då brukar man säga, ja, men vi känner till, liksom.
Ja.
Och då har jag liksom eliminerat det osköna för den personen jag bara kommer fram och säger, tjena!
Ja, men det är bra. Det är också oskönt, tycker jag, när man
råkar... Men det är en omvänd, så att säga.
Ja, det är en omvänd. Ja. Men det är också oskönt när man råkar presentera sig med namn till någon som man har träffat förut.
Ja, jo. Ja, där kan man väl gardera lite när man säger, men vi har setts förut. Ja, säger den då.
Precis, det är sant. Den här brukar man... Man tar i hand och sen så tittar man med en liten lurig min så här. Men vi har väl setts förut.
Men, ja, precis. Och sen så kan man ju också... Den här då. Om det kommer en sån här och hejar på dig.
Ja.
Om du frågar den här, vart var det vi såg senast?
I dina drömmar. Kanske man får det.
In your dreams.
Ja. Nej, men det andra då, det här som jag sa från början, när någon går fram och börjar prata, man absolut
den,
inte...
Den sägningen fick faktiskt en kompis till oss när han skulle fråga en tjej om hon ville följa med på efterfest. Då sa hon, in your dreams.
Ja, det är bra.
Och sen blev de faktiskt ihop.
Jaha, ja. Där ser man. Ett annat sidospår är, jag såg ett roligt YouTube-klipp där killar raggade på tjejer med den metoden som tjejen hade föreslagit. Jag ska förklara. De gick fram till en tjej och sen sa en kille så här till henne. Det är en tjej som jag skulle vilja, liksom, träffa. Och så, vad ska man säga till henne så att man får hennes uppmärksamhet?
Ja.
Hon bara, ja, men säg att hon ser söt ut och att du kanske vill se henne och fråga efter nummer bara. Kör bara där direkt. Ja. Det funkar alltid. Han bara, okej. Så gick han därifrån. Och sen typ 30 sekunder senare, då kommer fram en annan kille fram till den här tjejen och säger exakt det.
Ja.
Då har de liksom haft, han har liksom hört samtalet. Mycket roligt klipp att
och
se faktiskt.
Blev alla ihop eller blev det så örfilar?
Nej, de tyckte det i sig blev ju en rolig raggningsreplik. Alltså för att hela den iscensättningen blev ju rolig. Så att enligt det här klippet så gick det bra för allihopa.
Det hade ju varit mycket roligare om alla tjejer hade blivit skitförbannade.
Ja, det kanske. Det var en raggningsreplik där som kom upp som var faktiskt lite, som jag aldrig har hört talas om förut, som var en liten rolig twist på i alla fall. Det var en tjej som sa så här, gå fram till tjejen och säg så här, alltså, du ser så otroligt söt ut, jag hoppas att din pojkvän verkligen tar hand om dig. Och då har man liksom safeat sig. Då kanske hon säger, men jag har ingen pojkvän.
Men då vore det extremt roligt om det kommer in en snubbe och säger så till samma tjej. Hon blir skitförbannad och säger typ, vem fan tror du det är?
Ja, precis. Det skulle i och för sig kanske inte vara helt helt otippat att det är så.
Nej. Men det här var alltså, kan man säga, en dolda kameran-grej.
Det var det. Men du, jag måste bara en sak till om hej-grejen som jag råkade ut för då.
Ja, just det. Vi går tillbaka dit. Ja.
Jag hade spelat badminton, satt och bytte om lite grann. Eller om jag skulle spela badminton.
Badminton.
Det var inte med dig. Hur länge sedan var du spelade badminton sist?
Jag tror att det var, då ska vi se. Jag kan nog säga ganska exakt när det var. Jag tror att det var 24 år sedan jag spelade badminton sist. Det var faktiskt, ja, så att min mellanstadielärare var något av ett badmintonproffs.
Jaha. Vad var din styrka i badmintonspelet? Var det backhand, forehand, smash eller serven, eller vad hade du?
Det var en backhand. Det heter det när man gör sådär. Nu.
Du gör ett, som om att göra ett tjejkast. Liksom.
Ett pingis. Nej, eller pingis.
Du gör en nerifrån och upprörelse.
Ja, precis. Det tror jag var min styrka. Nej, men min styrka var nog att jag lyckades se när den här, vad heter det, boll, den här lilla korgen, när den kommer liksom susandes genom luften, och sen så ibland lyckades jag pricka den.
Ja, bra, härligt. I alla fall, jag satt där och skulle byta om, skulle spela badminton, så kommer in en kille in i omklädningsrummet. Han blickar runt och tittar vilka som är där. Hans blick svischar förbi mig, och sen så går den snabbt tillbaka till mig.
Ja.
Som om att han kände igen mig.
Ja.
Och han lyste upp lite också. Och där hade jag då
ett smashläge.
Ja, jag hade ett smashläge. Så jag går in först och säger tjena.
Ja.
Och han bara, ja, tja. Och då säger han direkt, eller ja, du kanske inte känner igen mig. Och det där har jag då, då fick jag då det här, nu har jag kände absolut inte igen honom.
Nej.
Nu fick jag då det här valmöjligheten, vad ska jag göra? Men jag väljer då att säga, jo, absolut, jag känner igen dig. Och då säger han direkt, ja, för vi har ju bara pratats på telefon. Då åkte jag dit.
Ja, och hur hanterar du det? Kröp du in i din badminton?
Nej, men jag tror jag bara så här, nästan inte låtsas om det, utan bara, ja, precis, vi hade ju...
Men nu för tiden så kan man ju mer känna igen folk, kanske du vet om du hade sett någon på Facebook eller någonting sånt.
Mm, kanske det. Det är en klassiker också att man känner igen kassörskan på den lokala affären som man handlar på ofta. Om man ser henne ute i något annat sammanhang.
Precis.
Fasiken vad jag känner igen henne.
Jag var faktiskt med när vår kompis Vessla träffade vår andra kompis Stina. Aha. Som jobbade på Åhléns ett tag. Alltså för skitlänge sedan.
Aha.
Och Vessla gled fram till henne, alltså typ ute på krogen, och sa, fräken Åhléns.
Ja, det kan man.
Jag vet inte om hon riktigt uppskattade det, men lite kanske.
Ja.
Jag tror hon varit förvånad i alla fall.
Ja, jag tror inte det är helt ovanligt att man blir...
Jag har jobbat i skibutik.
Ja, har du blivit känd som...
Ja, tyvärr var det väl kunde det ju hända så här att det kom fram något så här fyllo klockan 2 på natten och frågade om vi hade om vi hade några Ultima Thule-skivor.
Ja. Annars
då, var det lite jobbigt läge faktiskt.
Annars är väl den mest kända personen som har jobbat i skivbutik måste väl ändå vara Rocksmatte.
Ja. som ni kanske räknat ut jobbade på skivbutiken Rocks.
Precis. Och är väl känd än idag som Rocksmatte.
Ja. Fast skivförsäljningen upphörde för 10 år sedan. Sen har vi ju Stjärnvideo Micke.
Ja, just det. Det har vi också.
Han måste ju faktiskt vara den kändaste.
Ja, det kanske han är. Ja. Det, är ingen
det,
som...
det här var ju också på den tiden när alla hyrde film.
Ja.
Och bara liksom inneha en videobutik. Liksom. Mm. Rekommenderade sköna filmer och så.
Det är väldigt långt namn också. Stjärnvideo Micke. Men man vill ju inte bli känd som kanske Systemet Eva. Var den som jobbar på Systembolag. För de tror jag också är ganska kända, kända ansikten.
Jobbar man på Systembolaget, då möter man ju verkligen hela spektrat av människosläktet.
Ja.
Troligtvis då från de som är 20 år äldre i alla fall. Men du möter ju liksom allt ifrån alkisar till miljardärer.
Ja, gillar du att handla på Systembolaget?
Sådär.
Jag tycker jag är lite... Jag har lite svårt för att handla på Systembolaget. Alltså jag tycker det är lite så här... Om man handlar på sig så här jättemycket. Alltså jag känner mig så här skyldig. Man ser folk titta så jäklar vad han har köpt på sig.
Ja, men jag hamnar ju faktiskt i den sitsen eftersom jag arrangerar konserter. Och ibland så måste man ju då inhandla det som ska finnas i logen.
Ja.
Vad som kallas för en loge rider till exempel. Mm. Och har man ett band och deras crew som är på 15 pers, så kanske det är specificerat att det är liksom en back öl, några flaskor vin, någon flaska whisky och det blir en ganska fet handling. Och så kommer jag ihåg första gången jag skulle göra den, det kändes ju också, ja men det var ju så här gränsfall. Du vet, skulle jag köpa 10 pallar öl liksom, så kan man ju misstänka att det var att jag inte skulle ha det själv, men nu var det verkligen så att det låg någonstans i gränslandet mellan ett väldigt väldigt stort privat inköp
liksom. Fast det är faktiskt värre att lägga gränsfallet åt andra hållet när man köper så pass lite. Alltså om man bara skulle gå in och köpa två starköl. Om man skulle gå in och köpa två starköl, det är ju mer alkisvarning än om man skulle köpa två flak.
Ja, det är för sig, det är sant. Men det är roligt att gå in och köpa en.
Ja, den är ju helt utsluten.
Som att bara köpa en burk cola liksom.
Ja, precis. Jag ska bara gå in och köpa en öl.
Den kommer vara varm och rumstempererad, men jag ska ha den nu.
Ja.
Jo, men i alla fall, när jag hade lastat på säg en back öl och 10 flaskor annat, så står det ett barn bakom mig och skriker till sin pappa och pekar på mig och mina grejer. Pappa, pappa, titta vad mycket han har köpt, vad mycket han ska dricka. Ser du vad mycket han dricker? Så det är liksom värsta rabaldret där. Men då började ju liksom alla skratta, och jag också i och för sig. Så det var ju en rolig situation. Men nej, Systembolaget är ju kanske inte min
favoritaffär att handla på. Storhandla på.
Nej, men man känner sig lite så här, vad var det du sa? Utsatt?
Ja, men jag vet inte, skyldig.
Ja.
Men alltså, träffar man om man känner, så ser man alltid att det är negluttningar. Jaha, alltså nu ska det handlas på lite grann här. Kommer någon sån här kommentar? Bara, ja. Och jag gillar nog hellre att handla få gånger där, så att man har hemma. Liksom.
Ja.
Och då så blir det ju någon slags storhandling.
Kommer du ihåg när vi handlade i Italien?
Nej.
När vi var i Italien och spelade med Patrik Håhler, Ennis Funky Friends.
Det kommer jag ihåg, absolut.
Då var vi ju 10 stycken.
Ja.
Och då, innan det åktes hem, så ville ju grabbar såklart handla med sig drycker från Italien. Liksom. Ja. Så där pratades det väl kundkorgar med allting. Och då var ju den här borgmästaren som hade bjudit in oss till den här spelningen, då var ju han med.
Mm.
Och han fattade ju ingenting. Han gick bara och skrattade liksom när folk
För där kan man, är det kanske mer, tänker man sig mer att de bara handlade en flaska vin till kvällen eller så.
Ja, precis. Ja. Så han fattar ju inte vad det var för
supertändning på
att supa. Gör du Karl?
Mm-hmm.
Nej, det var Patrik. Så du inte gillade att man skulle säga, eller hur? Nej, ja, vad var det du inte gillade? Vi firar ju 30 veckor tillsammans.
Ja.
Och det innebär att vi har sett
det
här
varje... Vi firar tillsammans med podcasten.
Ja. Vi har varit här en gång i veckan i 30 veckor och spelat in podcast. Man kan alltså säga att vi har 30 veckors jubileum,
kan man säga.
Vad är din reflektion om det? Är det lika roligt som i början?
Ja, men det går ju lite i vågor. Ibland känns det lite så här sekt.
Ja, men så här, när man har jättestressigt och mycket att göra, och sen så måste vi lappa, och till slut så hittar vi en 40 minuters lucka och rusar lite och spelar in podcast. Men jag tycker faktiskt så här, att när vi väl är här,
mycket trevligt,
så är det mycket trevligt att spela in.
Ja.
Så måste säga att det har hittills 30 trevliga veckor.
Ja.
Men vi firar 30 veckor. Vi är ju inte värst, om man säger så.
Tror inte jag.
Nej. Nej, men jag var faktiskt och såg ett gäng som firade 30 års jubileum. Jag var på Oscarsteatern här för 2 veckor sedan. Och sen så såg jag Galenskaperna och Aftershave.
Ah.
Är du insatt?
Jag är eller hur då menar du? I ditt besök?
Nej, i dem.
I dem? Nej, jag är inte insatt, men jag skulle gärna vilja sätta showen.
De firade alltså
30 år är ju mäktigt.
Ja, det är väldigt mäktigt för en humorgrupp.
Ja.
Så vad de har gjort med den här jubileumsshowen är att de har valt ut 30 nummer för de här 30 åren. Och då har de valt ut ett nummer per år.
Oj.
Så showen börjar 1982 med ett nummer från deras allra första revy tillsammans.
Okej, okay. Var det ett roligt nummer?
Ja, den här Bara sport.
Jaha, var den första? Ja. Den är ju otroligt bra faktiskt.
Ja, och den blev väl lite genombrott redan då. Och sen så, det liksom tickar upp kan man säga. Så då står det 1982 och så gör de den som blir 1983. Och
det
så
är liksom en display med...
Ja, det är små monitorer tror jag på... Jag tror det var 4 stycken på olika ställen som bara klippte upp år liksom, eller växlade upp år.
Var det någon fint typsnitt liksom, eller var det någon olika?
Nej. Nej, det var ju, de hade väl inte lagt ner krutet på typsnittet på monitorerna som visade år. Men det var ju väldigt rolig.
Var det tunna monitor? Var det platt TV?
Ja, det var platt TV, det var fyra platt TV-apparater som visade åren. Kul sätt att göra en show på tycker jag. Mm. För man kan ju också tänka sig att det blev ett annat urval än att man bara skulle ha valt ut 30 publikfavoriter.
Ja.
Och sen så var det ju också väldigt roligt för att de började 82 och håller fortfarande på. Jag tittade väl som mest på dem när jag var liten och ung så att säga.
Ja.
Sen har inte jag kunnat hänga med kanske de sista åren. Så om man säger andra halvan av föreställningen var ju för mig nytt material.
Just det. Vilket var bäst?
Det var faktiskt både och.
Ja.
Dels var det ju sjukt roligt och se några såna här gamla favoriter.
Uh-huh.
Såna som man, du vet, när man var liten såg man ju dem på video.
Ja, precis. Så jag tänkte, körde de liksom saker som de haft med i TV också eller var det bara från scenshow?
Ja, det var ju väldigt blandning av både liksom favoriter och för mig okända grejer.
Som körde de här gymnastikgrejen? Nej, den kan de inte.
Vilken gymnastikgrejen?
När de hoppar in, fastnar i vinkelvolten.
Ja, nej, den har ju lite videotricks. Så det var så jävlar. Men de hade faktiskt ett ruskigt roligt nummer som gick ut på att de hissade ner tyger. De hängde och slängde i tyger.
Aha.
Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Om du tänker dig tre män i kalsongerna som har varsin stor tygbit som hänger som man kan klättra upp och ner.
Lite cirkusnummer.
Precis. Ja. Och så svingar de varandra ut i publiken och gör ganska roliga formationer och trampar varandra typ på huvudet och sådana där grejer.
Okay.
Medan de faktiskt sjunger ett Beach Boys potpourri på franska.
Oj.
Så det var lite gymnastik.
Ja. Men alltså, jag måste bara, från början så var de ju alltså Galenskaparna var ett gäng.
Ja, just det.
Och After Shave var ett annat gäng.
Det stämmer.
De ena var, vilka var After Shave, var det liksom en, de var liksom en sång a cappella, eller vad heter
det? Ja, precis, lite som en bar, får man säga att en barbershop kvartett liksom, som sjöng. Båda gängen var ju från Göteborg.
Ja.
Jag tror att After Shave då, som var ju sångkvartetten, de träffades väl på Chalmers.
Okej.
När de pluggade och bildade den där.
Och Galenskaparna då?
Det är ju bröderna Claes Eriksson och Anders Eriksson. Claes Eriksson är han som skriver väldigt mycket material.
Ja.
Och Anders Eriksson är han som var Roy i Macken bland annat. Och sen Kerstin Granlund.
Ja.
Damen.
Ja. Har du någon, hur kom, gjorde de någonting innan alltså?
Ja, båda gängen höll på innan det där. Ja. Men sen så var det väl någon av dem som fick en idé att de borde liksom slå sig ihop och bilda ett stort gäng och göra en show tillsammans.
Ja.
Och då gjorde de den här som heter Skruven är lös. Som jag tror att de hade planerat typ fyra föreställningar. Men det blev ju ett så här supertändning och jag tror det slutade med 30 föreställningar. Liksom. Wow. Sen så har det väl helt enkelt bara fortsatt.
Ja.
Sen så tror jag att TV filmade deras andra revy. Och sen så blev de ju upptäckta då också. Och sen så fick de göra Macken. Och det blev ju världens, typ Sveriges mest populära humorserie liksom.
Ja.
Sen har det fortsatt.
En himla massa program.
En himla många program.
Himla många program.
Det är nog kanske min favorit tror jag.
Det var mycket. Det vet jag också. Det missar jag inte ett program av. Det var många roliga.
Har du någon favorit, något favoritinslag?
Jag gillar ju Fagott. Jag är osäker på om den var med i samma.
Jag tror det.
Du vet vilken det är. En nyhetsuppläsare.
Det är typ nonsensnyheter.
Ja. Som har gjort väldigt snyggt alltså.
Ja.
Den är roligt.
Du gillar sådana här lite mer språk. Inslag av språklig karaktär.
De hade alltid så fula vignetter till de här små programmen också. Bara det är roligt att programmet heter Fagott och sen kommer det så här en fagott flygande i så små cirklar.
Café Öken är ju roligt också.
Och har du någon favorit?
Nej, det är jättesvårt att säga. Nej, men det är, jag gillar också den serien väldigt mycket. Mm. Jag tyckte Grisen i säcken var en revy som kom efteråt.
Mm.
Den tyckte jag var sjukt rolig. Jag kommer att jag såg filmen Leif på bio. Uh-huh. Deras första långfilm. Och jag skrattade så mycket så jag höll på att kvävas.
Är det sant?
Ja, jag var tvungen så här att spotta ut min citronfox i handen. För jag höll på att sätta den i halsen vid ett tillfälle.
Då var det skojigt, min sant.
Ja, då var det riktigt skojigt. Men fundera på det, 30 år.
Mm.
Vad säger du om det, du som är i showbusiness? Hur vanligt är det liksom att ett gäng håller ihop i 30 år?
Det tror jag är ganska ovanligt.
Kan du komma på något mer?
Något mer gäng?
Ja, eller du vet.
Ja, du inte jag tror inte att i den på det sättet som de har gjort liksom. Killinggänget, hur länge har de hållit på? Men de håller ju inte på.
Nej, de håller väl inte på så där kontinuerligt.
Nej, liksom. Precis. Om de här kan göra en show med liksom ett nummer från varje år, det är ju helt otroligt.
Ja, det måste nästan sakna motstycke.
Ja.
Men du, alltså det känns ju helt sjukt att vi sitter här och pratar om deras 30-årsjubileum, bara om dem.
Nu när vi istället för att prata om vårat 30-programs
jubileum. Men du, alltså ska vi, kanske sjuka det, men ska vi ringa upp en av dem?
Har du möjlighet att ringa upp till?
Jag har faktiskt numret till Jan Rippe.
Ring direkt.
Tycker du?
Ja, absolut.
Kan det vara ett sätt att fira 30-programsjubileum?
Absolut. Ja. Vi ringer upp, får vi se vad det blir.
Jag ska bara, vi måste hitta en sladd bara så vi kan koppla in där så vi kan spela in.
Okej.
Ja, det var Rippe.
Ja, hej, det var Patrik Håller här från Eskilstuna.
Ja, hejsan.
Hur är läget? Har du tid att snacka några minuter?
Ja, visst. Det absolut. Jag sitter i bilen på väg till Smögen just nu här.
Vad händer där då? Har du semester?
Ja, både och. Jag har semester nu, det kan man säga. Vi har ju slutat föreställningarna nu och har ingenting. Det är lite mer administrativt och sånt där, så att inga jobbgrejer på gång just nu här i sommar.
För jag hör att ni skulle få en veckas semester efter sista föreställningen på Oscars. Var det...
En vecka?
Ja, de sa det. Var det de tyckte att ni var värda efter typ 300 föreställningar? Eller? Ja.
Rejäl sommarlov.
Ja. Du, tack för senast. Det var ju otroligt kul på Oscars.
Ja, tack.
Jag var där näst sista föreställningen.
Ja, just det. Ja.
Hur många har ni kört nu då?
Vi ska se här. Det ligger ju runt 200. Var det nu? Nej, just det. Vi körde ju, jag tror vi har kört 202. Så var det. Det stämmer. Ja. Vi körde ju 200 föreställningen på fredagen. Så var det.
Ja, okej.
Okay. Totalt alltså med både Stockholm och Göteborg.
Och det är väl inte slut med det? För ni har förlängt den ytterligare och ska ner till Göteborg igen,
ja,
eller hur?
Ja, precis. Det var ju 2 oktober kör vi igång igen. Och så kör vi höstterminen då fram till jul. Så då blir det ytterligare, jag vet inte exakt, men 40-45-tal föreställningar någonting.
Är det liksom, känns det kul att veva igång den igen efter sommaren? Eller kommer ni börja kolla på någon ny föreställning? Eller hur, jag tänkte med jubileet här.
Ja, vi kommer ju titta på vad vi eventuellt ska hitta på härnäst då. Och det har vi ju redan pratat om lite för det, va. Men... det blir jättekul att avsluta den här dundersuccén på hemmaplan så att säga då.
Är det på Lorensbergsteatern?
Ja, det är på Lorensbergsteatern, våran hemmateater så att säga.
Ja.
Så att det kändes ju då när vi hade spelat där, det var ett sånt otroligt tryck när vi spelade i Göteborg förra året och så där. Och då kändes det som att nej, det här var inte färdigspelat på långa vägar. Men då hade vi redan bestämt att vi skulle vara i Stockholm och ja, så blev det som det blev. Men då... Ja, så var vi lite misstänksamma att det kanske hinner lägga sig nu om vi är borta ett år i Stockholm. Så, men det har ju, det är i princip snart slutsålt hela hösten.
Ja, men det låter ju superbra.
Så, ja, det är jättekul.
På Oscars där, så man kan ju säga så här, det lämnade inte jättemycket åt fantasin. Man fick ju liksom se er i kalsonger och var på sin höjd något linne och sådär. Och, då, och man behövde inte vara liksom jätteuppmärksam för att kunna kanske se att du verkar vara den som håller dig bäst i fysiskt trim i gänget.
Oh, jag bockar och bygger. Tackar för detta.
Vad beror det på? Lever du liksom hälsosammare eller hur?
Ja, det tror jag. Det är väl inte hela sanningen. Jag tror det har väl delvis med anlag att göra också. Va? Jag har väl inte några jätteanlag för att bli smällfet och sådär. Men sen så lever jag och min fru väldigt sunt. Och vi äter otroligt sunt och sådär. Och sen tränar jag och har alltid gjort lite, hållit igång. Och vi är ute och går dagligen med våra hundar och sådär ett par timmar varje dag och sådär. Så att det är klart att det påverkar.
Ja.
Och det gör ju inte de andra kanske på samma sätt. Så. Men
Så ni har ingen tävling så där om vem som... Du vet, när det börjar dra ihop sig till ny säsong och det är dags att klättra i tyger i kalsongerna. Vem som har liksom...
Nej.
Vem som har hållit sig bäst liksom sen förra säsongen.
Nej, absolut inte. Utan det är våran... kostymör som skrattar i sig liksom, att ja, här får vi lägga ut, här får vi lägga in nya kilar i byxorna på Per och Knut, men Ripp, han ser ut som han gjorde 74, så det är lugnt.
Hade du samma kläder? Jag tänkte på den här. Jag måste också säga, det var ju otroligt kul att få se klassiker som Banlon, Polon och sådana.
Ja, ja.
Dels så var det ju nummer som man kände igen väldigt väl, som man kanske, jag har ju fått 1979 va, som jag kanske har sett 100 gånger på VHS när jag var liten. Och sen så har det även, var det även blandad kompott liksom från lite nyare föreställningar som man kanske inte har sett lika mycket. Men jag tänkte på det, du måste väl vara den som hade mest originalkläder på dig. Ballonpolon, var det originalkläderna?
Ja, det är det faktiskt. Det är riktiga originalkläder från 80, vad blir det? 85. Och det är ganska roligt att de byxorna som jag har där, som Jolo som jag kallas i den karaktären, det är nog de scenbyxorna som jag har använt definitivt mest genom hela min karriär.
Ja.
de har hängt med hela tiden. Och det roliga är att de byxorna, det är från när jag jobbade extra på Landvetters flygplats, så jobbar jag som resebyrårepresentant för Vingresor. Så det är Vingresors gamla byxor som jag går omkring i och gör mig, som har gjort mig till rikstönt.
Så de var bra kvalitet på arbetskläderna då alltså?
Absolut. Det var synd att jag inte har kvar kavajen, för det var en sån här riktig knallorange kavaj till de rostfärgade byxorna.
Men det var väldigt snyggt. Och du har bara ett par sådana byxor, så ni kör inte så här som det brukar vara på filminspelning, att man har fyra par likadana av varje ifall du vet, skulle gå sönder eller spillas eller någonting.
Nej, precis. Som jag, vissa skjortor som jag har dubbletter av och sånt där då, på scenen då, va? Men det här är de enda, det finns bara ett ex av dem och det är de. Och de har hållit hela tiden faktiskt, så att det är fantastiskt i 30 år.
Men apropå scenkläder, så har ju du, möjligtvis kan jag säga att det enda jag saknade i hela föreställningen var min favoritkaraktär, som jag tror han heter Goya.
Goya, ja precis.
Och om vi ska beskriva honom, så vad ska man säga, det är en person som på ett ganska enerverande sätt kommer in och avbryter i situationer där han liksom inte hör hemma.
Ja, exakt, det är helt rätt.
Och han brukar,
ofta berätta någon anekdot, någon historia helt utan poäng, som man bara skrattar åt själv och som man knappt kommer ihåg.
Och
det finns en förlaga till honom, alltså det vi har så... Den figuren dök upp, det var när vi höll på att spela in himla många program,
ja.
TV-serien. Så satt vi i lunch och så satt jag och började härma. Det är en gammal chalmerist från Skövde, från Skultorp. Han är sån, han bara bryter av och lägger sig i och hänger över dig bara och tjatar, vet du. Och då satt jag här med honom och då tyckte de andra att det här var ju så roligt, det måste du göra någonting av. Och så kom den karaktären till då, så att han tyvärr inte är med nu då på 30-årsfesten, för det var så, vi hade ju ganska mycket att ta av just där under några år där, så att
ja, hur har ni gjort urvalet egentligen? Just ett sånt år som när ni gjorde en himla många program, det var väl 89 va, eller var det?
Ja, precis.
Det är ju svårt att välja ut ett nummer liksom från det.
Ja, visst, det var ju där slutet på 80-talet var det ju väldigt mycket då att välja på. Vi fick ju försöka också se till att det passade hur vi skulle springa in och ut från scenen, vilka som skulle vara med i vilka nummer då, va? Så att därför så kunde man inte ta med allt, utan man tog att anpassa vilka nummer som var föregående och sånt där.
Ja, just det. Jag tänkte just på Goya, ett klipp eller om man ska säga, eller jag såg det i direktsändning som jag aldrig har sett efter det. Det var när ni var med på Grammisgalan.
Ja.
För visst kom du in som Goya på Grammisgalan?
Ja, det stämmer det. Det var då, herregud, det var länge sedan alltså. Då, det var ju det att, jag tror det var Björn Skifs som var utdelare.
Ja.
Prisutdelare just då. Och jag känner ju honom, men han visste inte att jag skulle komma in och avbryta.
Nej.
Så att, det var lite roligt. Alltså. Och då, jag vet att han skulle dela ut ett pris till Jerry Williams.
Ja.
Och då kom jag och avbröt honom som som gojare.
Och så berättar du att det var någon som skulle spela in en egen skiva.
Ja, precis.
Ja. Som smälte i baksätet. Ja, det var jävligt roligt faktiskt.
Stanna. Jag ska bara lämna hundarna lite där bara.
Ja. Jag läste om en föreställning innan jul här i Stockholm. Den 2 av 5 blev sjuka. Eller, hur var det där? Jag har bara hört rykten om det.
Det är helt riktigt. Det var Knut och Per som blev sjuka bägge två där. Och det var jättestökigt. Alltså. Först hade Knut varit dålig och Per var med. Då körde vi på 4 och sen så kom Knut upp och skulle vara med. Och då blev Per dålig och så var Knut sjuk igen. Så att vi fick ju ställa in en föreställning där.
Ja.
Och då satt vi och funderade på, går det att göra någonting överhuvudtaget? För det var den sista föreställningen, sista dagen innan jul och sista lördagen med dubbla föreställningen. Så vi satt på fredagskvällen och tänkte att det går inte, men vi kanske kan gå in och bara göra några nummer.
Ja.
Men sen så började vi titta efter och sen, nej men herregud, det kan ju du göra och nästa nummer då kommer jag in och sen så hjälper orkestern in till lite där och där. Och till slut så visade det sig att vi kunde i princip köra, jag tror det var 2 nummer någonting som vi strök, annars så körde vi hela föreställningen.
Ja, det är
men
ganska...
vi fick ju hålla på och repetera hela natten där det var och vi var ju helt slut alltså, så att... Ja, det var en riktig, riktig pers. Alltså. Men samtidigt var det ju... Vi meddelade publiken detta, så alla var ju införstådda med detta. Och de var ju så himla tillmötesgående, så de visste ju om förutsättningarna.
Men jag hade ju mer än gärna sett en sån föreställning.
Ja, vi var ju oroliga för att de nästan alla skulle boka av sina biljetter. Då, va? Men det var som du säger, det var tvärtom. Och vi fick en anstormning av folk som... Detta får vi bara inte missa.
Nej, men absolut. Ja, men jag kan tänka mig, även om man är, säg att man är ett Knut Agnered-fan och har bokat in det här för ett halvår sedan och köpt någon bussresa som tar flera timmar. Det är väl klart att man hellre kommer dit och ser föreställningen som den är än att man inte ser den alls. Liksom.
Ja, precis. Det gick fantastiskt. Alltså, man stod och tårarna rann i applådtacket för att det var en sån otrolig... värme och kärlek från publiken och allting. Och alla var så införstådda med detta. Att vi var det yppersta för att klara och genomföra den här. Så att,
vad sa Knut och Per då?
Nej, de trodde inte det var sant. Men de var ju hemskt tacksamma att vi kunde göra det här i alla fall. Va? För att, det var jättetråkigt, som du säger. Det var just en lördag med många som hade rest långt för att komma dit och se det här. Det hade varit trist att bara sätta upp en lapp och säga att nej, tyvärr, vi är sjuka.
Nej, det här var ju, det måste ju absolut vara mycket bättre. Liksom.
Ja, Per och Knut var jättetacksamma. Då. Men det tog på kräften.
Alltså. Har det för er andra? Jag
låg i 3 dagar efter det. Alltså, jag vet inte, jag fick någon bara sån här total utmattning.
Ja,
men då var det väl.
Ja, du, är det så att du är den enda i gänget som har liksom orsakat tittarstorm?
Ja, vad jag vet i alla fall så är väl jag där. Och jag vet, vi skrattade och var mycket stolta över detta för att vi har aldrig figurerat i några skandaler eller någonting. Utan vid det tillfället så vet jag att Claes och Anders ringde direkt och sa, vad gott, äntligen har vi en liten skandal.
Och det var alltså att du skulle göra en sketch där du provsmakar julspriten.
Ja, precis. En karaktär som heter Kenneth Aalborg som är väldigt förtjust i själv. Jag skrev den själv för, det är 83 till radion.
Ja.
Vi gjorde en radiosketcher.
Mm.
Så att, och det var ju, vi hade väldigt roligt åt den och det var ju nästan ingen som lyssnade på det här radioprogrammet. Och det var, men det finns alltid de här fansen som snappar upp saker som vi knappt minns själva.
Ja.
Och de har gjort sig påminda och sen när vi skulle då spela in himla många program, tv-serien, så tyckte vi då att den måste vi göra.
Och då
det var faktiskt det första inslaget vi spelade in var den. Men vi tyckte att det var lite grovt då på den tiden så att vi la den åt sidan så den var inte med i original-tv-serien.
Nej, just det. Den kom med när ni gjorde det 9:e avsnittet, va?
Ja, just det stämmer det. Och då visade det sig att, för då tyckte jag att nu kan vi släppa det. Va? Och det gick ju jättebra. Folk tyckte det var jätteroligt och så. Va? Och det bildades en Kenneth Aalborg klubb och allt möjligt sånt här. Va? Så att, och sen då när vi då skulle sätta den på scen, vi hade en julföreställning år 2001. Då var han med då första gången live på scen när jag gjorde det här.
Ja.
Kenneth Åberg som testar julspriten. Och det gick ju hemskt bra och jätteroligt då. Va? Så att fick man ju liksom lite vind i seglen där. Herregud, det här var ju jätteroligt med den här gruppen. Och då ringde Bingo Lotto och frågade om jag kunde göra den här på uppesitta kvällen dagen för julafton. Och man, nej, det vill jag inte då. Men alla andra sa, jo, det är klart du ska göra. Det är ju jätteroligt. Så, här, så att jag blev övertalad att göra det. Va? Och det var kanske inte så bra. För att jag kände det när man ryckte loss den här i sitt sammanhang och gjorde då, när man väl stod in i studion där och liksom var dagen för julafton. Ja, jag kände direkt att nej, det här skulle jag inte ha gjort. Även om det liksom var precis samma sketch som alla andra älskade innan, men då liksom då dök alla skenheliga upp och liksom. Så när jag kom hem så stod min fru på trappor med telefonluren i handen och bara skrek, det är till dig. Växeln är nerringd. Klagomuren.
Ja, det var ju skönt med en liten folkstorm. Jag lyckades faktiskt åstadkomma själv en folkstorm på min 25-årsdag när jag hade en fest. Och den höll ju på ganska länge där. Så jag tror 7 på morgonen, alltså så att säga dagen efteråt, så drog vi på Mackenskivan på sån här sinneshög volym. Okay. När vi stod ute på min altan. Så det slutade med att den äldre granndamen kom ut invirad i sitt täcke och skrek åt oss att hon skulle liksom ringa polisen och vi skulle bli vräkta. Så det... Och det var, vi hade, det var ett helt vanligt mackenpepp liksom. Så.
Ja, men det är gott att försöka få till en skandal ibland.
Ja, så det kan vi lägga till Galenskaparna After Shaves skandallista.
Ja,
men du, frågan som vi nu har undrat i nästan 15 år då, är du full på riktigt i original tv-sketchen?
Nej, absolut inte.
Jag hade faktiskt hoppats på ett ja där, men...
Ja, det är folk som vill det, att jag ska bekräfta detta, men då... nej, det har vi har... Vare sig det är på scen eller inspelning, så lärde vi oss det tidigt att det funkar inte liksom. Det går inte.
Då får vi prisa dig för dina skickliga skådespelartalanger i så fall.
Ja, men inte sagt att jag inte har varit berusad för och senare då, men just under jobbet är det, där har vi nolltolerans, det funkar inte. Va?
Ja.
Så, men jag har däremot lång erfarenhet för hur spriten verkar.
Vem av er är roligast privata? Kan jag fråga så? Av bröderna Marx så var det ju tydligen Seppo Marx som liksom var mest anonym, som var den roligaste privat. Har ni någon sån
här? Ja, det är lite, jag vet inte. Nej, det beror på lite från tillfälle till tillfälle. Alltså, jag har ju sagt Knut väldigt mycket att han har varit roligast för att han är... Han har någon otrolig spontan improvisationsgrej. Han är inte en utan många lösa skruvar i huvudet. Så han är fantastisk. Och att bara sätta igång och spånsjunga en låt med ny text och ny melodi. Och liksom, eller på någon befintlig melodi som man hittar på någon ny sångtext på som... oftast inte är rumsrena då, utan och det är ju fantastiskt roligt när vi har liksom våra interna kalas och han spånar iväg och det är han expert på och då kan man ju ligga dubbelvikt alltså hur länge som helst av garv.
Och det har ni väl utnyttjat i den här Spåners...
Ja, i Spånes då, ja. Ja, Spånes. Jajamän, här, i dansbands...
Och det är alltså, för de som inte har sett föreställningen, så är det ju ett inslag där ni kommer ut som ett dansband utan repertoar. Och så får publiken skrika förslag på låttitel, tonart och vem som ska börja sjunga och sådär. Och då ni improviserar ihop en låt, både ni och orkestern.
Ihop med orkestern då, ja. Och det där är ju jätteroligt, det är en väldigt härlig utmaning varje kväll för oss. För det första så 95% av publiken tror att det är fejk, att det är förberett och att men det är inte en ton, inte ett ord förberett, utan det är precis som det är då, utan vi frågar publiken, ge oss ett förslag på en titel och vad den ska handla om, låten och vilken tonart den ska gå i och allting, och sen så börjar vi, och det är en jätteutmaning, och Det är inte alla kvällar det blir så bra då, men ofta så får vi ihop det i alla fall då, så att det funkar.
Men är det, är det ett sätt för er också liksom, och vad ska man säga, och inte tröttna på rutinerna att man gör precis samma kväll efter kväll?
Absolut.
För det var väl så Hasse och Tage när de skulle göra sin första revy, eller Gröna Hund, så hade de ju märkt själva i, liksom, i uppsättningen att när folk börjar tröttna efter 20-30 föreställningar så börjar de improvisera i föreställningen och hitta på grejer. Men de tyckte att det ofta blev sämre, så de hade liksom en avdelning som var helt byggd på improvisation. Och det var då den här Lindemann-karaktären föddes.
Ja, precis.
Så kan man säga att det här är er motsvarighet, liksom, att ni får ta ut svängarna där och sen så att håller ni er...
Ja, men det är det. Den musikalisk Lindemann kan man kalla det.
Ja. Kvällen där jag var hette låten för övrigt 30 år för länge.
Ja, se det då.
Jag vet inte om du kommer ihåg den, men det var väldigt roligt i alla fall.
Jag kommer ihåg titeln, men jag kommer absolut inte ihåg hur den gick. Alltså, det finns inte en chans. Det är då, endast då som den låten finns. Men som tur var så har vi spelat in alla, så att det finns ju och gå tillbaka och lyssna på.
De finns ju även att köpa. Jag köpte en skiva den kvällen då, så jag har den bevarad för evigt.
Ja, okej.
Okay. Anledningen till att jag frågade det här med vem som är roligast privat. Jag har ju sett lite så här bortklippta scener som ni brukar ha med på DVD-utgåvorna. Eller på DVD-utgåvan av En himla många program. Och jag bara fick för mig att det oftast är du, eller relativt ofta, som får de andra lite ur balans.
Ja, jo, det är helt rätt, och det säger ju alla också av de andra. Men det är väl inte sagt att jag är roligast privat, jag vet att alla har ju väldigt roligt åt mig i gänget när det bär iväg så där, och liksom, de vet inte riktigt vad som kommer ur mig, och inte jag heller.
Ja.
Jag har väl blivit kallad för gruppens stora sociala talang i just mig då, och de har alltid känner allt och alla ungefär och är med och så där, så att, men det är jättesvårt att säga vem som är roligast. Anders är ju en fantastisk historieberättare.
Ja.
Det måste jag tillstå. Det finns ingen som honom som kan komma ihåg så mycket gamla roliga anekdoter som han. Och som skruvar dem sig lite lagom så att det blir ännu roligare än vad vi själva minns det.
Jag tänkte kolla med dig. Min farfar hade en konstutställning någon gång 1984, tror jag. I samband med, jag tror det var Metallkongressen i Göteborg. Och då ska After Shave ha uppträtt och även Monica Zetterlund samma kväll. För han påstår nämligen att, för ni var ju inte kanske så här, det var ju innan Macken och det där.
Vi gjorde jättemycket såna här grejer då, på alla möjliga tillställningar och med företag och allt möjligt med, och
han påstår att Monica Zetterlund var så här, liksom visste inte hur hon skulle hantera situationen, för ni, det var ju värsta dragen när ni körde, och jag kommer inte ihåg om ni körde säng, eller det var, ni hade ju märkliga kläder på er, skulle man kunna liksom tolka det att hon tyckte, så hon, när vi liksom applådtaxen, så ville inte hon stå bredvid er, verkade det som.
Ja, nej, vi har väl haft, vi har alltid tyckte om att klä ut oss, höll på att säga, i fåniga kläder och så här. Det har vi aldrig varit rädda för. Och det är väl inte alltid, alla har tyckt att det har varit lite rumsrent så här, utan tyckt att det har varit töntigt och så. Men det har varit lite av våran grej också då. Att,
men du har inget specifikt minne av att Monica Zetterlund skulle ha varit liksom...
Nej, jag minns inte att hon var sur på oss, det minns jag inte så. Men att hon kanske inte... tyckte vi var världens... Det var väl inte så att hon tände på oss direkt, om man säger så.
Vad heter det? Jag är också väldigt förtjust i Dalsland, som är er parodi på Dallas.
Ja, just det.
Och då har jag undrat i ungefär 25 år varför du säger din förbannade halmpynt till PR, eller vem säger du det? Jag kommer inte ihåg.
Det får du egentligen, det är ju Claes som har skrivit manus, så att jag bara följer det. Så halmpynt, det var liksom det värsta han kunde komma på, liksom förnedrande, liksom här, vet, den här julpyntgrejer som man hade i små ihop knutna halm så här, små julbockar och stjärnor och hjärtan och allt vad det var i halm.
Ja.
Det var det värsta han kom på, liksom, det, och förnedra någon med.
Och apropå det, Dalsland är ju en parodi på Dallas, tv-serien.
Ja.
Visste du förresten att Larry Hagman, som spelade J.R. Ewing, var gift med Maj från Eskilstuna?
Jag vet att han var gift med svenska, men inte att hon var från Eskilstuna, har ingen koll på.
Så han var faktiskt här och hälsade på under stort pompa och ståt på 90-talet. Han landade med en helikopter på en skolgård och donerade en dator till skolan.
Oj,
sen så stod han från en balkong på ett hotell och kastade ut massa dollarsedlar med sitt eget ansikte på som han hade tryckt upp.
Ja, det är stort. Det är stort. Oj, oj, oj.
Och sen så, han verkar vara väldigt givmild där med datorn. Då. Han donerade en dator till skolan. Och sen så hade han tydligen samma kväll varit på restaurang Pilkrog. Och då donerade han sin parfait, sin dessert, till min kompis Pelle Pulvers morsas hund.
Ja, det är ju fantastiskt. Hoppas att han blir nöjd. Både Larry Hagman och hunden.
Jag tror det var en lycklig kväll av generösa utbyten.
Ja, absolut. Det tror jag med.
Ja du, Jan Rippe, tack så jättemycket för att du tog dig tid och pratade med oss. Och om man frågar till slut, ni har hållit på i 30 år och vår podcast firar här 30 veckor.
Oj, ja.
Har du något tips liksom, ni som firar 30 år, hur vi ska kunna orka med varandra?
Ja, jag har ett bra tips.
Ja.
Se till att ha roligt ihop och måna om varandra och inte bara tänka på att man ska göra succé eller något sånt där, utan försök att hålla ihop och det har vi gjort, att det har varit det viktigaste, att vi ska behålla vår vänskap och ha kul ihop. Då kommer man ganska långt. Så det är ett bra tips.
Tack för det. Det låter som ett sunt tips. Och tack för att du tog dig tid. Det var jättekul att prata med dig.
Ja, tack själva. Ha det så gott och härlig sommar på er i hela Eskilstuna.
Tackar, tackar. Ha det så bra.
Ja, detsamma.
Vi hörs.
Tack, tack.
Hej, hej.
Ja, hej.
Ja, det var ju roligt att få prata lite med Jan Rippe i Galenskaperna After Shave.
Ja, eller det var kul att du fick prata med han.
Ja, var det roligt att lyssna på.
Ja, jätteroligt. Men jag är tjuvlyssnare, så jag vet ju, jag hörde lite vad han sa.
Vad tycker du om rådet han gav oss att vi ska försöka ha så roligt som möjligt?
Ja, det var ju väldigt bra råd faktiskt. Nej, men det har vi väl?
Ja, jag tycker absolut.
Ja.
Tror du vi kommer behålla det i 30 år till?
Vilket då?
Det roliga.
Jaha.
Som gör att vi kan hålla på.
Ja, det måste man väl ha. Du, jag tänkte, tror du han har... vad är han för hejstatus? För han hejar på mycket folk.
Honom måste det nog vara extremt många som hejar på.
Ja.
Måste väl nästan vara som när du vet, när Kjell Bergqvist bodde i Torshälla. Alla hejar på honom.
Ja, okej.
Okay. Och han hejar väl tillbaka på alla.
Jag känner att jag har aldrig hejat på Kjell Bergqvist faktiskt.
Jag hejar på honom på stan.
Ja. Utan att du kände på honom.
Ja, men vi sågs ju någon gång, kommer du ihåg det? När vi spelade på den här talkshowen med
Funky Friends-bandet. Och då tänkte du att nu är vi här i polare?
Ja, definitivt.
Ja. Skulle du hälsa på honom om du såg han?
Ja, men det är ju roligt att heja på sådana människor. Jag kommer ihåg när vi spelade tillsammans med, eller vi spelade på en gala med Erik Haag.
Ja.
Som jag tycker är en extremt skön programledare.
Ja.
Jag är ju jätteförtjust i, vad heter det, Historieätarna.
Ja, ja.
Så det var ju, honom var ju faktiskt väldigt roligt att växla några ord med.
Okej. Från ena till
från
andra.
Från ena till andra. Nej, jag tror det är jättemånga som hejar. Kanske vi skulle ha frågat Jan Rippe, men jag tycker inte att det känns angeläget att ringa upp honom en gång till.
Nej.
För att fråga det.
Men du, det här blev ju någon slags rekordlångt avsnitt också nu.
Ja, i och med det längsta hittills.
Ja.
Det är 30:e, och nu har jag faktiskt tänkt på en sak. Nu tycker jag vi droppar det här med att prata om siffror hela tiden.
Mm. Ja, det är ju oftast du som tar upp det där.
Ja, jag vet inte varför, men nu har jag tröttnat på det själv.
Ja, jag med. Jag tröttnade.
Jag pratade faktiskt med en av våra mest trogna lyssnare som är helt övertänd, men han sa också det.
Då så. Du, jag blev lite nyfiken på, eller jag vet ju, du var ju på den här inspelningen och eller showen.
Ja, med Galenskaparna, deras 30-årsjubileum. Ja,
precis. Och den här låten som ni snackar om, som de gör, improviserar fram.
Precis,
ja.
Som man passande nog kan köpa på en CD-skiva. Alltså så fort de har gjort det numret,
ja.
Så sätter det sig bara en kille och tokbränner CD-skivor,
ja.
Så när man går ut från teatern så kan man köpa dem för 50 kronor styck.
Och du har den låten?
Ja, jag har den låten, och inte nog med det, utan jag har även fått tillstånd till att vi ska få spela upp den här.
Men då tycker jag vi avslutar den här podcasten med att den får gå ut som någon slags slutvignett.
Absolut, och det här är ju då alltså en helt improviserad låt i inslaget när de är dansbandet Spånes.
Ja.
Och vad som har hänt här då innan låten börjar är att de har bett publiken bestämma allt vad den ska handla om.
Ja.
Så då, publiken har liksom i turordning skrikit att låten ska heta, då är den som skrek 30 år för länge.
Ja.
De har bestämt att den ska gå i moll.
Ja.
Att den ska gå i tonarten F.
Ja.
Och att Knut ska börja.
Jaha, så det är den informationen de har. Och sen så improviserar,
och sen så improviserar de fram den här låten med hjälp av bandet.
Ja, och med det så får vi väl då tacka för den här veckan.
Tack så mycket. Tack till dig.
Ja, men tack till dig att jag fick sitta och lyssna på ditt samtal här.
Tack till Jan Rippe och Galenskapen After Shave. Och ja, vi ses nästa vecka.
Och hörs.
Ha det bra.
Hej.
Ja, det. Här ser ni ett gäng som ibland har världens sväng. Men vi har pågått ganska länge.
Länge.
Vi träffades ju 1979.
Nio.
Det var när Per och Jan var på en sexbio. Själv skötte jag maskin. Ja, jag är ett jävla svin. Men nu har vi hållit på i alla dessa år. Vi har ännu lite sväng. Och det är samma gamla mögliga gäng. Och det finns säkert många här som önskar att vi inte fanns. För det är 30 år för länge. Ja, det är 30 år för länge. Som ni har tvingats titta på detta gänget. Ja, det är 30 år för länge. Ja, det är 30 år för länge. Vi är slut och nötta och tar mig fan ganska trötta. Men vi sjunger och står i. För det är en melodi som jag inte riktigt vet hur jag ska komma ur.
Lämna över.
30 år och vi är ganska slut. Vi heter Jan, vi heter Per, vi heter Knut. Och nu kommer den lilla goingen till slut.
Men mycket har hänt under de åren.
Åren.
Vi har blivit tjocka och blivit håriga på låren.
Låren.
Och vi har fått en liten svans som en liten ful schimpans. Och rapar och luktar inget gott. Och vi tappar också håret på huvudet.
Huvudet.
Och i stjärten lyser det.
Stämde.
Så jag
sagt att vi håller på i 30 år.